Välkommen till Benchmark Live som är Strivos podcast om investeringar och sådant som påverkar investeringar. Strivo är ett bolag som tillverkar olika typer av finansiella lösningar och som har en marknadsledande plattform för rådgivet sparande. Jag som pratar heter Peter Jönsson och jobbar som sales på Strivo. Välkomna till Benchmark Live avsnitt 31. Inflationen är fortfarande ett problem och med det också då räntehöjningar och åtstramningar från politiker och centralbanker. Konjunktursiffrorna i många delar av världen är ganska negativa, men ändå så håller börsen faktiskt ganska gott mod, måste man ju säga. Och då för att diskutera hur framtiden kan tänkas bli så har vi idag återigen besök av Henrik Milton och Andreas Brock, Coeli Global Select och Coeli Global Select småbolagsförvaltare. Välkomna hit!
Tack så mycket!
Ska vi vara här?
Har du jetlag efter din resa på västkusten?
Den har gett vika, skulle jag
ja,
säga.
Ja, härligt.
Ja, så att nu är man normal igen.
För du kom nyligen hem från San Francisco.
Ja, det var ungefär en vecka sedan. Mm. Och vi var i en vecka med en busstur och träffade techbolag och mjukvarubolag. Så vi träffade 19 bolag under en vecka. Oj. Så att man fick en ordentlig uppdatering både på AI, mjukvara och hårdvara, skulle jag säga.
Då får vi höra mer om det snart. Innan vi liksom pratar om era fantastiska bolag så skulle jag vilja prata lite om börsen generellt. För konjunkturen är ju inte superrolig och ändå som sagt så håller ju börsen ganska gott mod. Är det så att vi projicerar vår svenska konjunktur som kanske är den sämsta i Europa mot hela världen och förstår, alltså jag förstår inte, kan inte ni förklara varför går börsen så bra?
Nej, men jag tror så här att svenska börsen är ju liksom en outlier mot resten av världen. Vi tittar ju framförallt på USA och Europa och där ser det inte riktigt så illa ut. Jag tror att om du går backa tillbaks bandet typ 2022, augusti till exempel, så tror jag vi har ett litet lättnadsrally hela tiden för den tidpunkten. För det var väldigt nedtryckt då. Så att nu har vi till och med haft en ränteuppgång och sen har de här företagen då som handlades ner på grund av höga multiplar. Nu har ju de kommit tillbaks. Jag skulle säga att de är normalt värderade. Jag tycker inte alls de är speciellt dyra. För att om man tittar på deras affärsmodeller så har ju de sett till att skapa affärsmodeller där de kan tjäna pengar hela tiden med de här berömda SaaS-modellerna då. Mm. Software as a service. Men sen är det ju då Sverige som sticker ut då som ett litet land där vi har mycket rörliga räntor, vi har hög inflation, en svag krona som ger oss massa importerad inflation. Så att jag skulle säga liksom att världen där ute mår ganska bra faktiskt, trots läget.
Okej. Men, och inflationen då, för det känns som att den är på väg undan, men vi ligger fortfarande typ topp 5 i världen i Sverige. Om man typ, och de enda som är sämre än oss är typ Polen, Venezuela, Zimbabwe. Alltså okay, vi pratar, ja, det är ju fel gäng. Ja, men det är liksom inget bra.
Nej, men och där skulle vi vända lite grann på din fråga. Du inledde ju då liksom med att säga att inflationen är fortfarande ett problem. Jag ska säga att inflationen, jag överdriver nu för annars blir det liksom ingen rolig podcast. Liksom. Men jag tycker inflationen har varit jättebra. Toppen. Många av våra företag har höjt priserna hur mycket som helst. Vi har företag som har höjt priserna med 20%. Och de har ju fått väldigt kraftigt ökade vinster. Jag tycker mycket har rensats ut bland dåliga och bra bolag. Man har verkligen fått se vilka bolag som kan höja priserna och vilka som har problem att göra det. Vi har fått upp räntan, vilket är jättebra. Jag tycker det är jättebra att vi har fått upp räntan. För att när räntan var på noll, om vi hade haft Corona 2, tänk om det hade brytit ut en variant till. Vi hade varit helt körda. Det fanns ingenstans att gå. Om du bryter ut en ny Corona nu, vi kan bara sänka räntan, få igång ekonomin och så vidare. Så jag tyckte det var jättebra att vi fick lite inflation, vi fick upp räntan, antingen har normaliserats. Jag sover jättebra på natten för att jag vet att om vi går in i en konjunkturnedgång, då, som de brukar säga, Fed tar trapporna upp men de tar hissen ner. Så kan vi snabbt sänka och vi kommer igång igen. Så att jag överlever lite grann. Annars är det inte bara entertainment. Men liksom jag har varit jättebra med inflation. Tack. Och nu behöver den komma ner. Och det gör den också. Så att marknaden är ju en diskonteringsmaskin. Och när man gör en diskonterare så tittar man ju ofta längre fram. Och ibland är marknaden dum. Men ibland är marknaden ganska smart. För din fråga där, varför kurserna har gått ganska bra. Men marknaden har varit ganska smart. Jag tycker många är som är i marknaden och som har kommenterat i marknaden är ganska intelligenta och förstår att okej, räntan ska upp men sen kommer den ner igen. Liksom, folk får inte panik. Så det har varit ganska balanserade budskap från alla aktörer. Och sen är det så att börsen är ju aktier. Och aktierna, bolagen, många av våra bolag har en vinsttillväxt på 10% i år och 17% för nästa år. Många bolag går jättebra. Så att jag tycker det, vi tycker att vår fond är precis där den ska vara. Ja, så som vi hade tänkt att den skulle vara, var den ska vara i värdering. Jag tycker den är, det är helt sunt, har gått precis som planerat.
Om man tittar lite framåt då.
Ja.
Jag var i Frankfurt nu i veckan faktiskt och träffade lite storbanker, om man får uttrycka det så. Och de flesta där var väl lite negativa inför Q4 och Q1, det som kommande halvåret egentligen. Att USA kommer gå ner i typ en mild recession och sen så kommer det liksom lätta när då Fed kanske börjar sänka räntan och så vidare. Men liksom, vad ser ni är den största hotet mot börsens framgång, om man uttrycker så här, det att räntan inte kommer ner eller att inflationen är på väg upp? För nu har det varit tre mätningar i rad i USA, tror jag, som inflationen har varit högre i USA, oljepriset är högre än också. Liksom, vad finns de största orosmolnen?
Nej, men jag tror så här att det orosmolnet, det är bland annat att räntan inte kommer ner. Jag kan bara ta ett exempel från USA. USA, det är ganska dyrt. Jag tyckte det var väldigt dyrt. Här man jag käkade frukost, det kostade liksom 1200 kronor för en frukost.
Mm.
Det här var inget speciellt ställe. Det var inte Four Seasons på Manhattan. Nej, utan det var ett enkelt ställe. Så att det behöver komma ner med inflationen för att de ska kunna sänka räntan. För att inflationen gör ju det att väldigt mycket pengar försvinner av den konsumtionen som vi egentligen skulle gjort. Jag menar, vi kan ju prata om en vanlig svensk barnfamilj kanske har mellan 100 till 150 000 ökade räntekostnader på ett år. Och det är ju konsumtion som skulle kunna användas till att köpa bil, laddare, resa och så vidare och så vidare. Så
absolut.
Inflationen behöver ju komma ner. Men sen så är det ju lite, det finns ju en del länder i världen, om vi tar Indien till exempel. De har ju 5% inflation eller 6% inflation. De har alltså lägre inflation där än vad vi haft. Och det är liksom omvända världen, alltså i Sverige sticker ut väldigt negativt med den höga inflationen. Och det här drabbar ju oss väldigt hårt, så är det ju.
Mm, verkligen. Någonting som har varit väldigt hett i år, det är ju det här med AI. Ni har säkert investeringar i AI, gissar på, men den här trenden, om vi pratar om den först, liksom, kommer den förändra livet till det bättre, tror ni? Jag lyssnar på Max Tegmarks sommarprat, jag vet inte om ni gjorde det i somras. Han är en av världens mest framstående AI-forskare, tror jag i alla fall. Han jobbar på MIT i USA i svensk. Han sa ju, om jag inte missminner mig, att det är 70% sannolikhet att det går åt pipan de kommande 10 åren på grund av AI. Och det är 30% sannolikhet att världen blir utopisk någon gång de kommande 10 åren.
Mm.
Liksom, ni som ändå har träffat AI-bolag och så vidare, liksom var...
Men man kan väl börja där att vi ser för närvarande inget hot i AI, såvida inte det är någon vapentillverkare som tillverkar någon hemsk robot med någon intelligent AI-funktion, det vill säga att någon människa som är egentligen inte en människa utan en robot som blir en soldat.
Mm.
Och det är ju den utvecklingen vill vi ju inte ha, kan man säga. Men AI tycker jag man kan se som en effektiviseringsgrej. Det vill säga att jag hörde ett exempel på ett bolagsmöte som jag gjorde med C3.ai. De berättade hur de hade effektiviserat Shells anläggningar, alltså raffinaderier. Och om man då tänker sig att det är miljoner kubikmeter gas som passerar en sån här anläggning varje år och de kan spara 3-4% att göra det mer effektivt, då blir det ju, det går ju direkt ner på nettovinsten, det vill säga att det är en ren effektivisering. Och det är samma sak att vi pratade in här med programmering, hur programmering kan spara tid, du kan göra det billigare och kanske till och med mycket bättre. Så att jag tror att vi ska se det som en effektivisering. Och sen så finns det företag som pratar om AI, men själva verket gör de ingenting, sådana träffar vi också. Och sen finns det de som gör AI på riktigt.
Ja, det känns lite som en sån, kanske inte kryptoboom, men det, för några år sedan när krypto var det hetaste, så var det, kom jag ihåg, det var ett bolag som gjorde, om det var betong i Kanada, och så sa de att nu så ska vi börja tillverka kryptovalutor istället, och så steg aktien typ med 70 000% på liksom 10 dagar. Men de kommer alldeles långt i sig. Men aktier gör väldigt mycket. Och så kanske lite med AI nu med. Eller typ pets.com. Jag menar, innan så var en sån butik kanske inte så häftig. Och rätt vad det var så blev det svinhäftigt.
Ja, men det finns ju alla varianter på AI kan man säga. Liksom, det är allt från en enkel liksom, chattfunktion på en hemsida. Allt till att du har en självkörd bil som är en väldigt avancerad AI. Där AI då ska ersätta människan som förare. Så att det finns ju alla grader kan man säga.
Mm, ja, men så är det ju. Jag provade faktiskt, en kompis till mig håller på att utveckla ett projekt som gör barnböcker med hjälp av AI. Så på appen så lägger du in hur gammal ditt barn är, om det är en tjej eller kille, vad barnets intresse är och vilken typ tid det här historien ska utspela sig. Och så du har massor med olika variabler och sen så tar det 2 minuter så har du liksom en ljudbok läst på svenska med hjälp av AI. Så du kan liksom skräddas i din saga varje kväll till ditt barn om man nu lyssnar på ljudböcker. Alltså det är ju bara en jätteliten del, men det är ganska häftigt.
Ja, den får vi testa. Eller?
Det är bättre att ha offline till San Francisco. Somnar man sett kanske. Ukraina har ju varit ett problem såklart för marknaden. Man är ju rädd för den typen av händelser egentligen. Det senaste nu, för nu känns det som att vi har lagt, Ukraina, Ryssland bakom sig. Men det känns som att marknaden reagerar inte så mycket längre på om det är stök i det kriget. Nästa orosmoment som kanske finns är ju Kina-Taiwan, för Kina har ju ganska uttryckligen sagt att de vill att Taiwan ska ingå i Kina. Hur ser ni liksom på den risken så att säga?
Ja, men det är ju the big one liksom. Det är inget snack om det. Det är ju den största risken som kan hända. Jag menar, krigen i Ryssland är ju liksom ingen... Det är ingen ekonomi. Det är en ekonomi som är lika stor som halva Holland eller sådär. Om Ryssland försvinner imorgon, ingen som bryr sig. Liksom. Det är inte så att jag planerar en resa till Ryssland precis med min familj. Utan det är ingen som bryr sig om Ryssland. Och det är det de rätar sig på. Att det är ingen som bryr sig om dem. Jag överdriver igen. Men Kina är ju ett riktigt land.
Mm.
Och så att en konflikt mellan USA och Kina, det är ju ett totalt förödande för hela världen. Så nu ska man inte överdriva heller. Jag hade fortfarande betalat hyran på vårt kontorshotell. Jag hade betalat mina räntor och så vidare. Så att jag menar, om jag bara hittar på om SEBanken normalt handlas på P10 så kanske den handlas på P7. Det är ett sånt där scenario, men det är liksom, du får ju inte massa helt plötsligt en... Världen går inte under, men det hade varit väldigt, väldigt jobbigt. Så att vi drog oss ur Kina 2018, inte bara baserat på det här, men att det är ju mer komplext. Vi drog oss ur Taiwan för ett par år sedan, vi hade ju TSMC och så. Vi försöker i alla fall liksom tänka på att om det händer, och det kommer inte vara någon svart svan, så klarar våra andelsägare sig relativt bra. Mm. Sen har ju vi visat gång på gång, och anledningen till att vår fond går så starkt i år, det är ju att i tider när det är stökigt på marknaden så gör vi väldigt bra affärer. Man behöver inte vara geni för att förstå att när en aktie är 70-60% men fortsätter att växa och så kanske man ska öka upp. Så att vi gjorde ju det under förra året och det är därför vi går så starkt i år. Tyvärr så kommer det vara lika då om vi får en stor geopolitisk kris och kommer jag och Henrik sätta oss ner, låser in oss i ett rum med en Bloomberg och all vår erfarenhet och försöker hitta aktier som tjänar mycket pengar på. Så att jag hoppas för guds skull inte att det händer. Liksom. Men det är ju the big one. Det är ju den som är den stora frågetecknet här framåt. Det hade ju varit jättebra om president Xi hade liksom, gått i pension. Men har gått och jobbat i den trädgårdsmästaren och sånt där. Det hade varit jätteskönt.
Det finns ju en del gamla män som är maktgalna som gärna får gå i pension.
Det är en massa skytte som går i pension.
Ja, men sen är det ju, om vi nu tycker att vi hade en jobbig inflation, det här kommer ju vara som en västanfläkt, om vi ska flytta all produktion från Kina till andra ställen, då pratar vi kanske 20-30% kostnadsökningar.
Om då inte AI och robotar kan ta över så att det blir billigare så att säga. För så kan det ju vara med att AI borde ju göra inflationen lägre de kommande 20 åren, tänker jag.
Men bara vi får en liten heads up på det här, så vi hinner förbereda oss.
Precis. Ja. Men om man kollar då på fonden, jag har ju gått jättestarkt i år. Ni, kom jag ihåg, sa ju förra gången, eller de förra gångerna vi har haft podd, att ni är ett jobb att hitta världens finaste bolag. Har världens finaste bolag ändrats sen sist vi pratade? Det är väl något år sedan.
Nej, medan Henrik var i Kalifornien så träffade jag Microsoft här i Stockholm. Vi har ägt aktien mer eller mindre i 8-8,5 år. Liksom. Compounded 27% per år. Och i vårt möte där så fick vi inga indikationer på att, liksom, att festen inte fortsätter. Du träffade Nvidia, de är ännu starkare idag. Jag tycker att de som har varit starka blir bara ännu starkare. Fortsätter bli ännu starkare. Det blir större och större rum mellan ettan och tvåan och trean. Liksom. Så att, sen så får man ju anpassa vikterna. Ni ser ju våra förändringar. Mm. Vad ni inte ser är hur vi jobbar mellan de olika vikterna. Så att det har ju funnits en period. Så vi gjorde Adobe till den största positionen i fonden i år. Och det var ju för att det var ju det bolaget jag pratade om, aktien hade kommit ner. Men ingenting hade hänt. Mm. Det fortsatte växa och vi gjorde det till den största positionen i fonden. Och det har ju då, nu är den upp 60% i år. Men nu har vi ju minskat ner den då och nu hittar vi någonting annat som är relativt billigt då.
Just det.
Så vi jobbar ju mycket med vikterna inom portföljen och där kan vi tjäna mycket pengar. Så att världens, sen letar man ju alltid nya företag. Vi har gjort några förändringar på special situations då. Alltså de här mer kortsiktiga. Så sålde vi ju Danske Bank. Vi köpte på 100 och sålde på 140 tre månader senare. Och sen så köpte vi Baldon. Där navet är på 90. Aktien har varit ner på 45. Det är rätt lång resa uppåt. Mm. Tar det ett år, två år eller tre år innan Baldo når sitt nav? Jag har ingen aning. Men det spelar ingen roll. Gör vi den resan på ett år så dubblar vi pengarna. Gör vi den på två år så gör vi 40% per år. Det är tillräckligt attraktivt och nedsidan känns relativt begränsad. Sen har vi också förfinat till våra champions.
Ja, vi gjorde ett ganska smart drag tycker jag. Om man får säga det själv.
Det får,
det får man säga i alla fall. Ja, men vi dubblade vikten i halvledare faktiskt i februari. Då köpte vi in AMD. Vi köpte ett holländskt bolag som heter ASMI. Som är en liten bredare exponering. Och de har ju gått fantastiskt bra. Vi kom in rätt där, för vi har inte pratat så mycket om det idag. Men även AMD har ju sina AI-chip och de kom ut med sitt nya här nu i Q4 då. Som alla är väldigt förväntansfulla på spesen.
Okay.
Så det kommer nog bli bra där. Sen har vi ju köpt Ferrari som är champion. Mm. För de som gillar bilar så är det ju en fantastisk bil. Och det intressanta med Ferrari det är ju att de begränsar ju sitt utbud av bilar. Och Enzo Ferrari har sagt att vi tillverkar alltid en bil mindre än vad som efterfrågas. Mm. Och på det viset så kontrollerar man prisbilden. Men jag tror att det finns 54 eller 56 miljoner dollarmiljonärer där ute. Och om man då tillverkar då 13 000 bilar så är det ungefär lite mer än 4 000 dollarmiljonärer per tillverkad bil. Så det finns en väldigt stor efterfrågan ute för en fräck bil, en fin Ferrari. Mm.
Så att det är väldigt roligt när vi gjorde analysen på Ferrari. Det kan ju vara ett exempel på hur vi jobbar då.
Jättebra.
Vi hade väl debatterat det här i 6 månader. Att vi ville gärna göra vår förändring inom lyxmärken då. Vi äger L'Oreal då. De har lite bredare märken men de har ju också en hel del lyxmärken. Och så debatterade vi här. Skulle det vara Hermès? Skulle det vara Ferrari? Och vi gick fram och tillbaka. Och sen pekade liksom vår analys på att ja, men det är Ferrari som vi vill ha. Just för att vi har så lång. Vi kan ju säga 2-3 år framåt där så orderböcker vi har en stabilitet liksom, i intjäningen. Och då gjorde vi så att vi pratade med AutoNation i USA, en av USAs största bilhandlare. Så frågade de vilket varumärke är det finaste liksom, som går att sälja. Och då indikerade de att Ferrari är kanske ett av de absolut bästa. Vi träffade Mercedes och ställde samma fråga till dem. Porsche versus Ferrari och då fick vi, som vi läste av det, så var ju också Ferrari det bästa. Och sen åkte vi ner och träffade Ferrari i Maranello. När vi är där så landar ju då, hör vi en helikopter komma och landa och då landar ju John Elkann liksom rundar Fiat ägaren då. Liksom, man kände ju verkligen liksom, kraften i det här företaget. Och sen, inte nog med det, sen åkte vi till.
Vi åkte till Stuttgart och så träffade vi Porsche. För det är ju ändå en delvis en konkurrent till de billigare Ferrari-modellerna. Porsche är ju någonting helt annorlunda, medan om Ferrari har 13 000 bilar så ligger ju Porsche på över 300 000 bilar. Och det är ju lite mer av en massproduktion i Stuttgart, men det är ändå, det finns en Stuttgart-känsla. De är viktiga att de gör bra bilar, bra kvalitet och Men en Porsche, den kan man ju köra på banan och sen så kan man köra ut på den vanliga vägen. Den funkar liksom på båda delarna. Mm. Så att det är också för att vi vill ha den breda bilden av den här typen av marknadssegment.
Sen besökte vi Ferrari också för säljare på två ställen i Europa, och sen träffade vi också då en annan lyxmärkesförsäljare då som säljer en konkurrerande bil. Så totalt blev det nästan 7 möten. Mm. Det är det man kallar om det här mosaikteorin då. Man har ett företag i mitten och sen så försöker man liksom bygga upp en bild från många olika sätt. Från säljarna, från konkurrenterna, från kunderna, för att skapa en bild på företaget. Och sen, nu har vi gjort 2 möten med Ferrari, vi ska göra ett till här nu med ett par veckor nere i Maranello igen. Så då är vi inne på 3:e möte med företaget, och över tid så ackumulerar man ju en bra kunskap och kan ju då jobba med viktningen av aktierna. Men nu är det bara läge att äga och inte äga. Så att vi vill upp 20% hittills på 3-4 månader, så att det har varit en jättebra investering.
Och man köper, ni köper aldrig liksom ett kluster av lyxvarumärken då, utan då köper ni... av lyxvarumärken.
Ja, men okej. Jag tycker L'Oréal och Ferrari är väl 2 stycken. Liksom. Men vi är ju, det är ju där vi är lite annorlunda. Vi är ju ingen techfond och vi är ingen fastighetsfond och ingen lyxmärkesfond. Nej. Utan vi tycker att den som investerar i oss, den lämnar över det beslutet till oss. Att det var vi som bestämde att vi skulle dra ner fastigheter. Vi ägde nästan 15% av fonden mellan 2014 till 2021 var fastigheter. Mm. Och 2021 så sa vi att förmodligen är festen över, så drar vi ner vikten. Det var ju vissa som lanserade fastighetsfonderna. Mm. Och då tycker vi att om vi gör 200-300 företagsmöten, vi är 6 stycken på analysen. Vi jämför med den genomsnittliga investeraren, så precis som att en tandläkare är bättre på att hantera tänder än vi har. Så hoppas vi att investerare lämnar över beslutet till oss och säger, men nu ska vi äga en massa lyx, nu ska vi äga en massa fastigheter och så vidare. Så att vi har ju ofta 15%, 20% i varje trend, liksom stark trend, men inte alla egen än.
Nej. Varje investering ska ju kunna stå på egna ben, så att den ska inte vara beroende av någonting annat, utan Nej. Det är en unik idé. Sen så kan vi hitta unika idéer i samma sektor, så att säga.
Just det.
Och vill vi skapa det här performancet som, om man, vilken plattform ni än har framför er, om det är Avanza, Nordnet eller Strive eller vad det är, lägg upp vår fond och så ser ni ju liksom hur fonden rör sig. Och det är ju det här vi försöker skapa då, en relativt behaglig resa uppåt då, där man inte liksom all time high var 2021 och sen så är vi ner 40%, utan det är liksom, det tickar på. Nackdelen med det är att vi kommer ju aldrig, nu är vi väl, vi pendlar väl med sig att vi är 8% före index i år. Vi kommer ju aldrig vara 40% bakom före index, men vi kommer aldrig heller vara 40% bakom index.
Precis.
Utan vi ligger väl en 3% per år,
ja,
plus minus.
Och sen har vi haft perioder här liksom under sommaren och i augusti där vi har legat på all time high, och det tycker jag känns extra, extra gott. Alltså, för då vet man att alla kunder som har satt in pengar har tjänat pengar. Just på oss.
Så vi hade ju torta den dagen när vi slog nytt all time high. För då kunde man ju koppla av lite grann som investerare också, liksom, att alla tjänar pengar. Mm.
Ja, men det är viktigt. Och sen fick vi ju tårta några veckor senare, för det var ett nytt all time high. Så att det blir löprundor.
Det är mycket tårta i sådana fall. Ja. Men ni nämnde ju ett bolag som heter Nvidia. Mm. Och jag är ju som sagt var inte analytiker. Ni kan det här bättre än mig. Men när jag liksom ser så här P-tal på 250 så låter det extremt svårt att tjäna pengar på det bolaget över lång tid, och ni äger Nvidia. Kan inte ni bara förklara hur man liksom, när man har ett bolag som är så extremt högt värderat i dagens vinsttermer, hur kan man motivera att äga det framöver?
Det är ju för att man kan säga så att när vi under min resa i San Francisco så ställer vi frågor kring AI, vi ställer frågor kring Nvidia hos andra bolag, och det är liksom en samstämmig bild om att Nvidia ligger bra före alla andra. Till och med AMD, som är deras konkurrent, de säger då att Nvidia ligger långt framför andra. Och de har förvisso sina grafikkort. De har ju det här som kallas H100, som är det här nya dyra kortet som kostar då $30,000. Och det här beställer då Tesla, Google, Amazon, Microsoft. Alla beställer det här chipet för att de vill ha den senaste tekniken inom just AI. Mm. De vill kunna, alltså de behöver ha de bästa grafikkorten för att utveckla sina AI-modeller och så vidare. Så att då har vi företag som är ledande på det de gör. tjänar jättebra pengar på sina grafikkort. Och sen är ju Nvidia på väg att bli ett mjukvarubolag. Vilket innebär att alla vet ju att gross margin står, eller bruttomarginalerna på mjukvara, är betydligt högre. Vi pratar kanske området någonstans mellan 80-90% på ett mjukvarubolag.
Mm.
Så att de håller ju liksom på att transformeras liksom för att vara ett enkomt halvledarbolag till att bli ett mjukvarubolag också, precis som Apple har gjort.
Det är
den här CUDA, det här programmet som de använder för att programmera. Och det fina med det här är ju det att när du väl har tillverkat ditt chip, så är inte det liksom fast att det måste användas till en speciell sak, utan du kan programmera om det efter tillverkningen till att göra någonting annat.
Okay.
Det är det som gör att de är så otroligt populära. Och Andreas, du har ju lite på CUDA också.
Ja, nej, men CUDA är ju, om du säger att du jobbar i C++ om någonting, så kan du ju bara lägga in en CUDA och säga då att den här beräkningen ska ju göras av GPU istället för CPU. Då. CPU är ju liksom hjärnan i datorn, men GPU är liksom arbetshästen. Och GPU gör ju beräkningen 100 gånger snabbare. Och det här började ju, Jason Chan var ju med och utvecklade det här då, och anledningen till att vi köpte Nvidia då för många år sedan, det är ju för att vi pratade ju med Intel, vi pratade med de andra, och de sa att vi har ingenting som är som CUDA. Och i och med att de då har både mjukvaradelen då och hårdvaradelen, och mjukvara är ju ofta svårare än hårdvara.
Mm.
Och titta, jag visade här precis där värderingarna, och grejen är ju då att alla börser har sin egen charm. Svenska börsen har sin charm, och där kan man prata väldigt länge, men amerikanska börsen har en viss stil. Amerikanerna tittar ofta väldigt långt framåt, vilket gör ju då att när man tittar på historiska PE-multiplar som du tog upp då, så kan man ju bli helt vetskrämd då. Men amerikanerna då, det är ju landet av optimister, de är ju ofta väldigt långt framåt, och vi tror att estimaten håller, och då är Nvidia på PE35 för 24 månader framåt, och den brukar alltid handlas på PE40. Att det är faktiskt många nu som sagt en relativt billig. Nu kan man debattera, det kan man debattera. Men amerikanerna är, och det är väl också det jag skickar med, att amerikanska börsen är väldigt smart. Titta på Amazons värdering, den visar sig vara korrekt. Titta hur Tesla, hade vi fel. Vi var lite oroliga också för värderingen av Tesla, men amerikanska börsen var korrekt. Den värderingen funkade. Så att, och det är väl det jag skickar med för de som lyssnar, att om man ser en amerikansk stor, och det ska vara en stor aktie, den blir ordentligt med market cap, men som rör sig väldigt mycket, chansen är ju 80-90% att den börsen har rätt, och att det händer någonting här som är väldigt spännande.
Man kan ju slänga tillbaka frågan så här, om vad skulle du vilja betala för företag som har egentligen ett monopol på de bästa grafikkorten som alla efterfrågar idag? Och sen är det här CUDA, inne på det igen, de har ju alltså, jag tror att det är någonstans mellan 2-4 miljoner människor där ute som håller på att vidareutveckla och använder det här språket. Nu kommer AMD också komma ut med, liksom, de har ju också ett språk för sitt nya grafikkort, men liksom acceptansen för Nvidias liksom programspråk, den är ju helt enorm. Plus att de har ju den här, alltså ett IP-bibliotek, alltså intellectual property, som folk kan använda, som gör att de stärker liksom använda deras chip ännu mer. Så att, många mycket lovord om Nvidia, men det är ett riktigt bra företag, måste jag säga.
Uppenbarligen när det går så bra för dem. Men liksom min inte kritik, jag har ingen kritik, jag har inga åsikter egentligen. Men om man tänker Microsoft, som jag vet vi pratade om förra gången, då så sa ni liksom att om de höjer priset med 30%, det är inte så att folk kommer sluta använda Outlook och PowerPoint och Word.
Jag är fortfarande liksom använda
det. Ja, men precis, jag menar, det kommer ju bara hända.
Ja.
Men om då man tar Nvidia, som jag verkligen trodde var liksom man gör hårdvaran, och så kommer då AMD, som du säger, med ett nytt chip som är lite bättre, då kanske alla hellre vill använda AMDs.
Men om man då bygger liksom bättre.
Nej, det kanske inte kommer, men det kan ju vara bättre.
Nej, men det är det här som är det roliga med halvledare. Du är ju inne på vad som är, vad du är inne på, är att vill man äga en stabil aktie, Microsoft, Atlas Copco, vars predictability är väldigt hög, eller vill man äga en Nvidia, och det är mycket fight inom industrin. Och vi säger att vi kan äga båda, men när vi äger någonting som Nvidia, då måste vi ha liksom resurser på det. Och vi har ju en heltidsresurs som bara, vars enda jobb är att 24/7 att leva med den här sektorn. Jag tänker till exempel industribolag, och fokuserar mycket även på fastigheter. Det är mitt jobb. Henriks jobb är mycket finans och tech och så vidare. Så att vi har ju delat in fonder, så att vi har liksom spetskunskap. Så vi skulle ju aldrig gå in i Nvidia om vi inte kände att vi har resurser och vi får mötena med företag. Vi har jättemycket möten med Nvidia så att vi känner oss komfortabla med dem. Mm. Så att inga mongoliska banker till oss. Vi har ingen som är mongol och kan täcka de bankerna.
Inga amerikanska nischbanker heller.
Nej, de där regionalbankerna passar du på.
Banker är ju en sektor som liksom det är svårt. Mm. Alltså banker är svårt. Det enda som är svårare är försäkringsbolag. Liksom. Du har ingen aning vad som finns i böckerna. Mm. Och ofta vet du inte själva ledningen heller vad som finns i böckerna. Nej.
Men äger ni någon bank?
Jajamensan. Vi har ju Sockgen som är Special Situations. Mm. Men så har vi två champions i Indien. Kotak Mahindra Bank och vi har HDFC Bank. De här bankerna har varit med oss ganska länge. Och det här är banker som compoundar någonstans mellan 15-20% varje år i EPS-tillväxt. Jag brukar säga att man kan få en teknologiavkastning från en tradig bankverksamhet. Så det är väldigt stabilt. Och vi träffar Bank Rakyat, en bank från Indonesien här snart också.
Vi måste träffa på torsdag. Ja, men jag skriver ju det i min bok lite grann, just det här kritiken mot att man tror att västerländska banker är mindre risk än emerging market. Det är ju totalt fel. Utan västerländska banker är ju, precis som du sa, Credit Suisse gick i konkurs och det är ju väldigt, liksom väldigt belånade entiteter som är aktiva i marknader där konsumenten är ju fullständigt överbelånad. Medan i emerging market så är ju bankerna lågt belånade och konsumenterna har ingen belåning. Mm. Och de är unga också, vi börjar bli ganska gamla. Mm. Så att vi gillar ju där utvecklingsländerna. Och sen från tid till annan då så spelar vi ju sådana här special situations. Vi har gjort banker i Portugal, nu är vi i Spanien, nu är vi i Frankrike. Där vi kan köpa banker på P3-4.
Det är alltså billigare i... De växer snabbare och är mycket billigare än i Sverige till exempel. För i Sverige, vad ligger vi på där? Typ P10?
Ja, där ligger vi någonstans.
Ja, över tid brukar vi ligga runt där. Ja. Så de här bankerna jag nämnde nu, Spanien, Portugal, vissa har haft problem liksom. Men när vi kan köpa dem på P3-4, då går vi in. Men rent allmänt så håller vi oss borta från västerländska banker generellt och fokuserar mer på tillväxt.
De här indiska bankerna, liksom, vad är värderingen på dem? För Indien är väl ett av världens mest snabbväxande länder också, tror jag. Tyckte jag såg någon BNP-siffra, var det +13% förväntat i år?
Faktum är att en indisk bank behöver man inte bara värdera på price to book, utan man kan faktiskt titta på P-talet där, skulle jag säga. Så vad har du då? Du har HDFC P14, växer 28%. Du har Kotak Mahindra nästan 20%, växer 20%. Mm. Så det är bra fart i de här. Och det är det att man tittar på net interest margin, alltså NIM-en, där ligger den på över 4%. En svensk bank ska vara glad om de har 1,5%. Mm. De har ju ungefär samma return on equity, men sen har de en lånetillväxt som brukar vara någonstans mellan 2-3 gånger landets BNP. Okay. I en privat indisk bank. Så att det är bra fart i de här. Plus att de digitaliserar och jag tror att den här vdn på HDFC sa så här, att vi ska disrupta oss själva. Vilket innebär att det här med covid spelar de i händerna, för att då fick de ju lära dem sig att få in kunder via appar då istället. För att Indien är så enormt stort och det är jättemycket människor, va? Och nu får de kunder då bara via apparna. Det är ju ett väldigt effektivt sätt att få in mycket kunder. Och sen då så sist här, det är att de kan ju spela liksom inlåningsräntan beroende på vilken kundtillväxt de har. Vill de ha mycket kunder så höjer de inlåningsräntan. Mm. Och vill de ha lite kunder så sänker de den. Så kan spela den liksom som ett piano. Och sista här på bank, för jag tycker det är intressant. Men det är det att de är ju självfinansierande när det gäller liksom kapital att låna ut. Så att, och det är därför de bygger ut sitt lokala, alltså massa bankkontor i Indien. Det är för att de får in inlåning den vägen så de sen kan låna ut på andra delar i verksamheten.
Men de har blivit ganska stora på kontanter, jag gissar på att
det var ju precis när började på Coeli då, så då drog han ju bort 85% av alla pengar,
ja,
tror jag.
Exakt.
Det var ju ett ramaskri då för alla som
otroligt tal han höll då faktiskt.
Ja, så att, men det är ett digitalt samhälle i Indien.
Ja, det är det idag. Det är det. Okej. ni har ju en till fond.
Yes.
Som är lite mindre bolag. Eller innan vi går in på den i sig, jag sa att ni hade väl största landet för er Coeli Global Selected USA, eller hur? Mm. Och dollarna har gått jättestarkt, eller rätt sagt, svenska kronor har gått jättesvagt. Ja, det finns ju två sidor på det myntet. Ja. Men tar ni hänsyn till liksom underliggande valutas utveckling? Alltså om ni gillar Nvidia men dollarn går upp till 20 spänn per SEK, skulle ni fortfarande gilla Nvidia, om ni förstår vad jag menar?
Nu drev vi ju verkligen till.
Absolut.
Något enormt. Men valuta är ju... Vi köper och säljer inga aktier på grund av... Vi kan sälja en aktie på grund av valuta. Liksom, men vi köper inte en aktie på grund av valuta. Jag går inte in i... Jag tycker turkiska liran ska upp och liksom, nu går jag in i Turkiet. Sånt sysslar inte vi med. Utan det är företaget. Och är du rädd för valutan i ett land liksom, jag köper Nvidia men jag tror dollarn ska halveras, då ska du nog inte köpa Nvidia för att, och jag tyckte du sa något väldigt bra där i början, för att du sa ja, men det är också kronan som går ner. Valuta är ju relativa, det finns inget absolut nivå för en valuta. Jag kommer ihåg en kompis som hörde en fondförvaltare säga en gång, sälj alla valutor. Och då Tim Peter sa, vad ska jag köpa? Nej, men du förstår. För att det finns liksom ingen, är dollarn 8 eller 11 eller 12? Det finns liksom ingen, det säger det egentligen inget. Utan svenska ekonomin kan ju fortsätta gå okej. Men relativt till den amerikanska ekonomin så går den sämre. Och då stärks ju dollarn även och så vidare. Och du har ju två saker som driver en valuta. Kortsiktigt så är det en räntedifferential. Och just nu så är det en räntedifferential positivt mot dollarn. Du får mer pengar där, det vet vi i vår fond. För vi stora inflöden så växlar vi gärna över det till dollarn. För vi får ju högre ränta på våra pengar i dollarn. Så gör hela världen. Så att i så fall ska ju den räntedifferentialen ändras då. Om svenska kronor helt plötsligt ska liksom bli bättre. Så då ska ränta till 7% i Sverige. Eller jag vet inte vad de ska inte åtta.
Eller att de sänker USA för oss.
Ja, det är ju precis. Men det är ju det som de senaste månaderna inte pekar på. Ju, för att de har inga problem med den här valutan. Det andra är ju då, längre perspektiv är ju att en valuta återspeglar ju styrkan i ett land. Styrkan på dess institutioner, styrkan på dess utbildning, styrkan på hur mycket pengar som flödar in i landet. Och att det är relativt helt plötsligt skulle börja gå väldigt mycket bättre för Sverige. Att helt plötsligt så blir våra skolor jättebra. Mobiltelefonerna försvinner och alla barn pluggar matte hemma. Och, nej, jag tror inte det kommer hända. Det har väl varit, jag är ju med barn, själv barn, så kan jag ju säga att skolan har blivit lite bättre de senaste åren. De får faktiskt inte sitta med mobiltelefonen inne på lektionerna idag.
Otroligt.
Nej, helt otroligt.
Vilken utveckling.
Men jag har också kompisar i USA. Deras skolor är bättre. Barnen är mer väluppfostrade, det är mindre kriminalitet. Det är bara bättre på alla sätt och vis. Så att, och jag ser inte att den trenden förändras. Att helt plötsligt så... det är möjligt att politikerna vaknar upp och känner oj, vi behöver ju faktiskt satsa på vårt land, bygga järnväg. Jag menar, varför har vi inte höghastighetståg? Mm. Då är du med i liksom. Nej, men det är ingen som förstår det. Förutom dem. Varför bygger vi inte ut vissa motorvägar till tre filer? Malmö, Helsingborg. Men det är ju helt... Det är ju stenkorkar. Mm. Och så här, så att vi helt plötsligt skulle få en ny politikerklass, kan jag inte heller säga. Så standard, jag säger inte att kronan inte kan gå till 10, men jag tror det är mer möjligt att den går till 12, 13. Jag vet inte var det tar slut, men jag har svårt att säga att det är strukturellt långsiktigt. Så att när vi tänker på våra andelsägare, för vårt jobb är att tjäna pengar till våra andelsägare. Jag har jättegärna 60% mot dollarn. För att när de går och köper sin bil, sin olja... När de köper sin iPhone, sin dator. Det är alltihopa prissätts i dollar. Så då har de i alla fall någon hedge. Mm. Någon försäkring med sin dagliga konsumtion. Men jämfört med de intäkterna. Så att, det var ett långt svar på din fråga. Men vi...
Och nu kommer en tilläggsfråga.
Ja.
Om ni hade varit amerikanska förvaltare. Och ni var då dollarbaserade. Och så ser ni att ett fint bolag, även om ni kanske äger Atlas Copco. Och så liksom med valutan ner då, vad blir det 40% kanske på 2 års tid. Blir man inte väldigt köpsugen då om man är amerikan? Nej. På fina svenska bolag?
Nej, för du går in i årsredovisningen så säger du att 3%, mindre än 3% av Atlas Copcos omsättning är i Sverige. Atlas Copco är inte svenskt bolag, va? Nästan ingenting.
Så jag... Nej, men om man är amerikan så blir det ju billigt att köpa Atlas Copco i SEK.
Ja, men det reflekteras över. Så därmed skulle du som utländsk investerare vilja, ja men jag köper SE-banken eller någon som verkligen är Sverige, liksom, okay. Eller med Sverige. Men jag tror det är bättre för dem att titta tillbaka på historiken och säga att det är bättre för mig att stanna hemma.
Mm. Mm. Ja.
Men småbolagsfonden har
småbolagsfond. Det är roligt. Har ni med Sverige i småbolagsfonden?
Ja. Vi har väl någonstans mellan 20-25% faktiskt i Sverige. Då har vi ju fina företag som svenska bolag, till exempel Fortnox har vi. Vi har Lime. Vi har Axfood, Vitig och så vidare. Så att vi har försökt hitta liksom guldklimparna på den svenska börsen som vi investerar i. Och det är samma sak här, att småbolagsfonden är ju en fond vad snart ska gå upp. Vi är inte ute efter att spegla något i indexen. Utan vi ska tjäna pengar.
Men det är väl även storbolagsfonden?
Vad sa du?
Alltså målet för storbolagsfonden.
Såklart.
Det är också att tjäna pengar.
Samma investeringsprocess och filosofi, och det är samma metod och process. Hållbarhetsanalysen är exakt samma, men vi köper företag som har ett mindre börsvärde.
Och vad är det liksom?
Och max är då 6 miljarder dollar.
Just det.
Och då kan man ju säga så här, oj vad högt det är då, men det är det egentligen inte om du tittar lite internationellt sett, utan jag tror att det är väl ungefär 170 bolag i index som vi inte kan köpa för att de är för stora. Mm. Så att jag tror att det här är en väldigt spännande fond, för att du kan investera i företag tidigt. Man vill investera i de här spännande techbolagen och tillväxtbolagen när de var små, för att då kan de bli väldigt stora. Så att jag hoppas att jag har 5 Microsoft i portföljen här. Mm.
Som jag hoppas att de är svenska. Ja,
jag hoppas jag också. Efter dagens diskussion.
Men liksom, vad är det häftigaste bolaget i småbolagsfonden?
Vi har jättemånga häftiga bolag, men jag kan ta 2 nya idéer här. Det ena är då ett polskt bolag som heter LiveChat. Och när du går in på en hemsida och har en sån här chattfunktion, då är det de som driftar det här. Och väldigt hög lönsamhet, bra tillgång på ingenjörer och så vidare. Och sen har de då kommit till någonting som heter Chatbox. Det är alltså en AI-funktion. Vi har pratat mycket om AI då. Så att då har de implementerat det här då, och då blir det ju ännu bättre lönsamhet i det här. Så att vi har det då ett bolag som handlas liksom P7-8 på nästa års vinse och växer 17%. Och de är inne i en väldigt intressant nisch. Ett annat bolag är något som heter Eurogroup Laminations. Ja, vad är det då? Ja, men de tillverkar stator och rotor till elbilar. Och de har en orderbok som är enorm jämfört med vad försäljningen idag.
Men alltså, stator och rotor?
Stator och rotor.
Det vet jag inte ens.
Nej, men det är en statisk del i en elmotor, och sen har det en rotor som roterar så du får kraften så du kan driva en bil framåt. Okay.
Motorn kan man säga.
Motorn, det är elmotorn.
Henrik också ingenjör.
Ja. Men då har vi alltså ett bolag som säljer till Tesla, Volvo, alla stora elbilstillverkare. Och det handlas på P10. Då har en vinsttillväxt på 50%.
Oj.
Ja. Så att om du jämför då med large cap och small cap, så har du en ganska stor historisk värderingsskillnad. Jag tror att jag såg någon graf här, så att vi har på 20 års lägsta när det gäller då differensen mellan småbolag och stora bolag. Så att småbolagsfonden, vi har en vinsttillväxt på närmare 20%, och du handlar den här till liksom P19. Så det här är riktigt billigt och intressant.
Finns det några överlappande bolag?
Det gör det. Det är till exempel Fortnox är ett av dem.
Okej, ja. Hur länge har den fonden varit igång?
Mars 2022.
Alltså den är 1,5 år snart.
Precis. Sen var ju 2022 ett ganska jobbigt år för småbolag. Och det är fortfarande lite halvjobbigt. Och den här tillgångsklassen, man kallar det, skulle må ganska bra av lite lägre räntor. Mm. Men likväl så har vi tjänat pengar åt andelsägarna i år. Så att vi är upp 10% ish eller sånt. Mm. Och jag tror att det kommer bara fortsätta växa, för att när väl marknaden får upp ögonen, vi får ett flöde till den här typen av företag, så tror jag att det kommer gå riktigt bra. Så att det här är liksom en intressant investeringsidé, skulle jag säga, förutom Balselektor.
En fråga där, det kanske ni har förmodligen bättre koll på det än vad jag har. När det har varit ett dåligt år som förra året, folk är lite rädda, nervösa, vågar jag köpa, när vågar jag köpa? Är det då liksom storbolag man vågar köpa först? För det låter ju som att man kanske inte vågar in i de här småbolagen det första man gör. Det är kanske därför storbolag är bättre nu än småbolag.
Ja, men jag brukar tänka en riskklocka. Okay, så att när du har haft en smäll, oavsett vilken smäll det är, liksom, så har du en riskklocka liksom, så här, efter 2008. Först ska vi styra bolag bra. Åh gud, vad hemskt det var. Jag köper bara Atlas Copco under det. Liksom. Sen så säger du, nu är det lite bättre. Du köper lite nordiska småbolag. Och det var precis det som hände. Sen så säger jag, europeiska är ganska billigt jämfört med nordiska. Nu köper jag Spanien och Portugal och Grekland. Sen så när det också har gått upp då så säger du, ja men fan, Kazakstan är ju rätt spännande. Så köper du det. Och sen när det också går bra så börjar jag tänka, ja men det, jag köper skulderna i Nordkorea eller Iran eller Kazakstan. Då är det från till det liksom. Mm. Och sen så har du den sista då. Jag köper sånt som inte ens tjänar pengar. Helst liksom galna med, ju galna affärsidéer det är, ju min, de tjänar inte ens pengar, jag köper det också. Och vad som händer då är då att när du rör dig då, det här är en typisk cykel då, och du har helt rätt, vi har ju nu gjort första delen, så att vi kommer snart in i andra delen. Problemet då är att när du som investerare rör dig över tid i den här cykeln då, så när det smäller då, då sitter du med svartepetter. Mm. För då har du sålt dina europeiska storbolag, nordiska och europeiska, du är här ute liksom. Och så smäller du och så förlorar alla pengarna och så blir du livrädd igen. Utan en gång, vårt jobb är att vara medvetna om den här då. Men det är därför vi då jobbar med Champions och Special Sits. Att många av de här kanske lite mer europeiska småbankerna får oss ställa Special Sits. När vi har tjänat våra pengar, då säljer vi dem och så matar vi in dem i L'Oreal igen och Ferrari och Göran. Så att när det smäller då, så sitter vi med trumf på hand. Ja visst, vi har säkert några aktier om vi tog lite risk i slutet. Men 85-90% av vår portfölj är liksom super risk-off. Så då sitter inte vi med svartepetter, vilket gör att då kan vi ominvestera pengarna igen och ta risk när de andra inte tar risk. Och sen upprepar det så här. Så var är vi nu i klockan? Ja, nu är det stora bolagen och så vidare. Steg två blir det som Henrik inne på. Det kommer bli de smärre bolagen. Och trust me, när vi sitter här om 6 år och din fråga är, varför köper ni inte
Uganda?
Uganda, eller varför har ni inte köpt de här techbolagen som nu går och någon Instagram och är ute och promotar liksom, de tjänar inga pengar. Det är det vi ska köpa Atlas Copco. Mm.
Men sen så att fint svar på den här frågan då, det blir det att om man tittar då på vissa små företag vi tar, Lime, Fortnox, de har ju tjänat pengar både liksom före corona, under corona och efter corona. De går bra hela tiden. Om du tar Microsoft, Adobe, Apple och så vidare. Tjänar pengar hela tiden. De företagen går i regel bra. De som går dåligt på börsen, då går ju också företaget dåligt. Mm. Så kan man säga.
Precis.
Med en liten förenklare.
Det är klart, innan inflationen kom så var ju bolag som förlorade mycket pengar också rätt heta faktiskt.
Skulle bara spacka. Ingen som kan
prata. Ja, men precis. Vi vet inte vad vi gör än, men värdet är jättehögt.
Alltså innan vi och Henrik hade lärt oss vad en spack var, så var det hela hypen.
Ja, ni missade hela racen. Ja. Det är det som är nackdelen med faktiskt. Ni är inte med där det händer.
Sen är det här med också viktigt att fundera på affärsmodellen. Liksom, vad säljer man? Kan du höja priset? Det är två ganska viktiga grejer man ska med sig.
Grymt. Jag hade någon fråga till att precis special situations, om ni då har 20% i special situations, typ Societen och All eller vad det var till exempel i Europa.
Ja. Vi har ofta då en helt gäng special situations och ofta har vi 2% av fonden i en special situation.
Ja, okej. Okay. Men så känner ni, nu är det här, liksom, nu har vi tagit hem den här vinsten.
Ja.
Går det alltid tillbaks i ny special situations?
Nej, utan
ofta. Okay, så det måste vara en special situation för att få kallas special situation. Det ska inte alltid vara 20% i det, så att säga.
Nej. Man kan säga att de få gånger vi har haft 20% i special situations, det har ju varit döj från ett superköpvärde. Vi hade ju det nu 2022, vi hade det
2020
och vi hade 2018. Så efter de här stora smällarna,
just det.
Då laddar vi upp. Liksom. Normalt så kanske vi har 10-12%, och det är ganska skönt att vara ganska reaktiv. Helt enkelt, när det blir en kris i världen, ja, men då kan vi gå ut och ta de här risken. Ta Credit Suisse som ett exempel. När de gick i konkurs, vi gäspade oss igenom hela det där. Men vem bryr sig liksom? Vilken svensk konsument säger, idag blir det falukorv för Credit Suisse gick i konkurs? Nej, ingen som bryr sig. Däremot att oljan gick upp, det var en seriös grej. Så att när Credit Suisse gick i konkurs, ingen bryr sig. Men banker som Nordea gick från 135 till 100.
Mm.
Och då säger vi, ja men herregud, då köpte vi. Så vi gjorde väl nästan 20%, 15-20% på lite över 3 månader där. När alla fick panik så köpte vi och sen så normaliserade sig och så till man hem. Vad kan man göra då? Nu hittar jag på, men kan man göra 15% på 3 månader? Analyserade avkastningen ganska högt. Så sålde vi nog det och så går pengarna in igen till L'Oreal och Ferrari och parkeras där. Tills nästa kris ändå.
Jag skulle rekommendera alla som lyssnade på att ladda ner vår app. Vi har en app som man går in i App Store och så skriver det Quell Global. Så så kan du ladda ner vår app. Vi har också en väldigt bra hemsida där vi då skriver en blogg man kan ladda ner, och det är det www.coeli.se/global. Där hittar ni också vår blogg och mer information om vår hemsida.
Jättebra.
Och där skriver vi ofta om de här special seats.
Ja.
Ja. Men grejen är ju...
Då kan man ta rygg på er, med andra ord.
Ja, men med den stora kaviaten då, om jag får lägga in den, att sen säljer jag. Och sen så kanske det går lite tid innan liksom vi har sett klart eller det kommer ett nytt nyhetsbrev, så att resan kan redan vara över när jag har berättat att vi har sålt.
Men det låter som att det är bättre att ta rygg på er fond än att ta rygg på era investeringar.
Tack för att du säger. Tack för att du säger.
Ja, men grymt. Jag känner att jag har fått ut jättemycket intressant information om detta. Är det någonting ni känner att vi har liksom glömt eller så?
Nej.
Heltäckande. Som grymt. Vanligt.
Frankfurt nästa år.
Ja, verkligen. Ja. Frankfurt är en underbar stad på alla sätt och vis.
Ja.
Tack så mycket för att ni var med.
Tack för att vi fick vara med.
Tack.
Det du hört i denna podcast ska inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar eller investeringar, bokförings-, skatte- eller juridiska frågor. Du ska inte basera dina investeringsbeslut på det som framkommer till podcasten. Kontakta alltid din rådgivare för att bedöma om en placering eller investering är lämplig för dig.